Sådär ja, då säger jag hej och välkomna till Filmmixen och vårt 50:e avsnitt.
Så härligt alltså.
Yes. Podcasten där vi snackar film gör samarbete med Moviesin. Jag heter Patrik Linderholm och med mig har jag också
Viktor Järner,
Hannes Kinneren
och live från New York, Rasmus Poltmar.
Wow, häftigt. Rasmus tyckte det skulle vara lite häftigt om vi i vårt 50:e avsnitt att du åkte till New York.
Ja, och det var därför han åkte också, bara därför.
Ja, det var bara därför, så du åker väl hem.
Jag tar vi klarar med ut det på firman.
Ja.
Nej, men Rasmus, lite kort bara, hur är det i New York? Är det bra eller?
Det är grymt, jag sitter här på 39:e gatan och blickar ut över Manhattan just nu. Och ja, livet är gött. Jag brukar gå på rätt mycket filmer när jag är här. Eller jag har varit här en gång förut då.
Nej, jag brukar vara här, du vet. Ja, någon gång i månaden.
Jag är här liksom.
Ja, precis. Nej, men jag är här 3 veckor nu och jag var här 3 veckor förra sommaren. Och jag gick på typ så här 8-9 filmer eller någonting på bio när jag var här förra gången.
Du är så jävla turister som är snabbt.
Ja, jo, just det, för turister brukar jag sitta på i en biosalong.
Ja, men att du åker till New York förstör hela din bild.
Ja. Nej, men alltså, det är så jävla grymt att sitta och kolla på bio här. För att det är mer den här känslan som det är på filmfestivalen. Att man bara går och hämtar sin biljett. Och sen så, det är friplacering till, bara en sån grej.
Det är bara jobbigt.
Jag tycker det är jätteskönt. För att då kan man liksom så här improvisera när man kommer in. Man kanske så här inte känner för att sitta på just den platsen som man hade tänkt sig. Och så kan man bara ändra och så vidare. Det är rätt skönt. Och problemet där är ju att man måste komma i tid. Och det är lite trist.
Ja, det är ju lite problem.
Vad fan var det för jävla
grejer? Som 15 minuter efter. Bara, I'm from Sweden.
Oj då, får sitta i kanten längst fram.
Så här biopersonal hämtar typ en extra stol i gången.
Jag får en så här uppfällbar tältstol.
Ja, precis. Ja. Man var iskallt.
Nej, men,
de måste så här picknick och grejer.
En speciell grej är också jävla mycket trailers som visar innan. Det är typ en halvtimmes trailers innan filmen börjar.
Men inte så räknas in, alltså det står inte att filmen börjar typ klockan 9 då och sen är det en halvtimme och så den börjar 9:30, utan det är
alltså... Nej, alltså den står att den ska börja 21, så börjar den 21:30.
För precis, för här, i Sverige känns det nästan nu så att det blir mer och mer så här att det står att filmen ska börja 21 och sen så är det 10 minuter till reklam.
Nej, de får bara ha, de har 15 minuter totalt. De får visa 10 minuter reklam innan filmen och sen 5 minuters trailers.
Är det så? Det finns regler för
så,
det där alltså.
Då har de plats med typ 2 trailers.
Då kan jag säga att de bryter mot de reglerna i Kalmar i alla fall.
Hur många trailers visar de, brukar väl bara visa typ 2 trailers.
Ja, någonstans, jag vet inte. Men det är i alla fall, det är ju reklam, det känns som att reklamen börjar när filmen ska börja. Så det känns lite trist. Nej, men det är kul att du är i New York, Rasmus. Jag sitter ju på norra Öland själv, så jag känner ju hur avundsjuk du är. Det känner jag ju ända därifrån alltså.
Jag sitter i Strängnäs.
Jag sitter i en jävla skog i Dalsland. Så jag hoppas att mottagningen.
Du är jävla offer, Patrik.
Vi har spritt ut oss över världen här.
International.
Jag måste säga att jag valde den bästa platsen ändå.
Ja, det är faktiskt, du vinner, Rasmus. Nej, men till The Dark Knight, va?
Yes,
The Dark Knight Rises,
vi ska ha en liten special om The Dark Knight Rises, vilket passar bra. Det är ju vårt 50:e avsnitt.
El Caballero de la Noche, ja. Asciende.
Och då passar det bra att ha en special om en av de mest efterlängtade filmerna i år, kanske någonsin. Eller vad säger ni?
Ja, kanske någonsin faktiskt. Inte för mig personligen, men alltså om inte man tittar rent publikmässigt, så kan det nog vara en av de mest efterlängtade filmerna någonsin faktiskt, ja.
Jag vill bara säga att om man hör så här polisbilar och så här båtar och sånt, det är för att jag sitter i New York då, om någon hade missat det.
Okej, det där var så att säga 3 gånger du sagt att du är i New York. Nej, men innan vi börjar diskutera så kan vi säga att det kommer förekomma spoilers för alla Batman-filmer i Nolans trilogi.
Yeah.
Så att har man inte sett dem så bör man inte lyssna på det här, och det finns väl ingen anledning till att lyssna på det här om man inte har sett filmerna.
Nej.
Egentligen.
Så det är bara att köra ett maraton och sen komma tillbaka.
Ja, precis.
Yes.
Så vad tycker ni om Nolans tidigare filmer och vad var förväntan inför den här avslutande delen?
Ja, alltså, jag... Vem ska jag köra?
Nej.
Okej, jag tycker ju att både Batman Begins, som jag tror är den bästa faktiskt, även om med The Dark Knight Rises inräknat, framförallt Batman Begins älskar jag verkligen den filmen. Det är i snudd på fullpoängarna där nästan för mig. Och The Dark Knight också en helt fantastisk film. Jag älskar ju det här mörka liksom, som vi pratade om lite i The Amazing Spider-Man-avsnittet också, och Comic Con-avsnittet, de två senaste avsnittet har vi ju snackat om det här med att både framförallt jag och Rasmus kanske vill ha det här lite mer alltså lite mer jordnära, mörka superhjälte, det är lite mer jordnära superhjältestilen, och då är ju Nolan rätt person liksom. Här har han ju gjort, han har ju tagit han har gjort de mest kanske jordnära superhjältefilmerna någonsin skulle jag säga.
Ja, man vill ju ha den här realistiska svärtan.
Precis.
Som Christopher Nolan är så jävla bra.
Även om det liksom inte är vår värld, så har han ju placerat Batman i vår värld lite.
Han har placerat honom i New York.
Precis. Men,
nej, i Chicago.
Ja, men det, jag gillar dem, jag tycker om, alltså The Dark Knight är ju fantastisk också, alltså Heath Ledgers skådespelarprestation där är ju når ju till skyarna enligt mig, men just stilen i Batman Begins och hur hårt den filmen slog när den kom, så gör det att jag tycker om den allra mest. Och den mest, alltså just storymässigt och sådär också, tycker jag det är den mest tajta och intressanta filmen i trilogin faktiskt. Och sen och det är så roligt för att de är väldigt olika filmerna. Alltså Batman Begins är mer det här, det är origin story liksom, och sen kommer vi till The Dark Knight och det är lite Michael Mann stil nästan, lite så här digitalt foto heist känsla film nästan.
Man skulle ju lätt kunna jämföra så här Batman och Jokern så här jakt på varandra med så här filmen Heat.
Ja, precis.
Robert De Niro. Jag antar att den jämförelsen har gjorts 1000
ja,
gånger.
Ja, det har den säkert gjort. Men det är väldigt som mycket heat över The Dark Knight. Och det är intressant. Om man ser, jag såg ju Batman Begins. Jag såg ju Batman Begins och The Dark Knight tätt in på varandra innan The Dark Knight Rises då. Och då ser man ju verkligen vilken skillnad det är på de filmerna. Det är väldigt intressant det där, för att det finns ju liksom ingen brygga mellan de filmerna som gör, alltså från den staden, om man säger, Gotham som skildras i Batman Begins är så väldigt annorlunda från det Gotham som skildras i The Dark Knight. Han går ju liksom från det mörka slum Gotham till Heat Gotham liksom, det här ljusa bankrånar Gotham lite tycker jag. Jag
vet inte. Och den förändringen är ju alltså väldigt tydlig i Dark Knight Rises också.
Absolut.
Det är ytterligare en till Gotham.
Exakt, det är tre helt olika filmer liksom. Och det överraskade mig väldigt mycket med Dark Knight Rises, alltså att det var så pass annorlunda. Det var inte alls vad jag väntade mig, alltså. Inte alls.
Det är tre helt olika filmer, säger alltså Victor Järnö.
Ja, precis. Men de är jättebra. Alltså, jag är fortfarande lite kluven över The Dark Knight Rises, men de är jättebra allihop, så jag rekommenderar alla.
Hannes, vad känner du inför Nolans film? Jag vet att du är lite mer kritisk till.
Ja, jag tror jag är väl den som är kanske mest skeptisk till att du är in. Jag tycker alla filmer i sig är bra filmer, alltså som typ som action thrillers, men jag tycker de är nästan värdelösa om man ska se dem som bara till Batman-filmer.
Varför tycker du det?
Nej, för han tar sig all för mycket frihet och liksom, som ni säger, det är väldigt mycket mörker i alla hans filmer. Det är sjukt mycket mörker i Batman Begins.
Ja.
Men i till exempel Dark Knight Rises och The Dark Knight känns det som att Batman fightas mer på dagen än på natten.
Ja, men nu snackar vi ju inte om mörker. Alltså, utan...
Nej, jag förstår vad du menar, mörker och så också.
Inte mörker.
Jag känner fortfarande samma gritty känsla som i... Nej, men då, alltså samma så här, råa gritty känsla i Tim Burtons Batman, även om...
Fast det gör ju inte jag, alltså. Jag gör inte det. Men den är jättebra den filmen också, men den är så väldigt annorlunda. Och det är inte den gritty känslan, verkliga känslan. Det är mer så här, alltså jämför Jack Nicholsons Joker med Heath Ledger Joker. Där är ju skillnaden.
Men grejen är, alltså jag har aldrig förstått det här. Vill man verkligen liksom ta superhjältarna till det realistiska? Det liksom...
Ja, jag vill det i alla fall.
Batman är ju det. Batman är...
Alltså så här, Batman som fenomen och som superhjälte är ju redan så pass orealistisk att det funkar att ta honom, för när man tar honom och sätter honom i en kontext där det finns realism liksom,
ja. Mm.
Där det finns så här verkliga problem och sånt, då blir han ju ännu mer orealistisk, och det gör filmen, det gör Batman i Nolans filmer så mycket bättre än till exempel Tim Burtons filmer enligt mig.
Håller helt med.
Men grejen med Batman är att han lever, alltså. Jag tänkte, vi börjar med Begins nu.
Mm.
Jag såg Begins 2005, den kom upp på bio någon gång. Och alltså, han hade byggt upp Gotham precis som det ska vara liksom. Det ska vara mörkt, det ska vara, det ska inte se ut som någon annan stad i princip. Det ser ut som, det ser ut som en stad man inte sett.
Ja, där är ju ett mer vanligt Gotham liksom, lite mer tippat Gotham i Batman Begins liksom.
Nej, men det ser ändå ut som liksom i serien. Det är höga jävla byggnader.
Ja, precis, det var det jag menade. Exakt det jag menade.
Det ser inte ut som en vanlig stad. Nej. Och sen tar han bort det helt. Eller jag gillade i alla fall staden som fan, stilen. Det kändes serietidningsaktigt, det kändes Batman liksom. Men tar han bort det helt till The Dark Knight Rises. Nej, till The Dark Knight menar jag. Man blir i en helt annan stad. Allt man får se är en exakt kopia på Chicago. Liksom, de har inte försökt ändra någonting, känns det som. Och liksom, bara en sån liten detalj tar bort upplevelsen helt för mig. Det är liksom, det är som att jag skulle gå ut i Strängnäs här och filma, och sen skulle jag försöka inbilla mig att det där var typ i London. Det skulle inte funka för mig liksom.
Nej.
Men det kanske funkar för några andra, jag vet inte.
Ja, för mig funkar det 100% eftersom jag inte är så pass insatt i serietidningarna liksom.
Nej, men det behöver man inte vara, men huvudsaken att man ser liksom, fan, de filmar hur många ikoniska ställen som helst i typ Chicago, vissa delar av New York.
Ja. Men vad gör det då? Alltså,
nej, men det tar bort illusionen att man är i Gotham och skulle kunna...
Det tycker jag inte. Jag tycker de lyckas väldigt bra med...
Ja, det tycker jag också.
...skapa sin egen stad. Alltså, nu känner jag inte till... Alltså, de städerna så himla bra. Jag har aldrig varit där själv. Jag kan ju tänka att de som bor där kanske liksom bara... Ah, fan, det där är ju den gatan där
ja,
jag...
Ja, de känner igen det säkert jätteväl. Men
för jag alltså, min skull känner jag inte igen
det första jag tänkte på med The Dark Knight Rises var ju så här... Shit, nu har de verkligen så här... tänkt New York sjukt mycket.
Ja visst, för, där typ för Stock Exchange.
Nu är det ju New York. Hannes, du rättade mig förut att det var Chicago, men det stämmer inte, för att alltså, det är New York. Alla sådana här, när de åker över staden och sånt, det är filmat i
New York och Pittsburgh.
Ja. Pittsburgh har...
Ja, det är väl det där,
ja, Chicago, ja, precis, fortfarande, men också. Men alltså, det är meningen, Gotham City är ju liksom, det är ju New York.
Ja, och det är fortfarande, det är ju negativt, för det, då ser man New York, man ser inte något annat.
Fast... Jag tycker inte det. Alltså, det första jag såg, alltså den absolut första bilden på så här över Gotham City, då såg jag byggnaden som är precis framför mig, som jag sitter och tittar på nu. Den har så här en rätt stor topp, och sen så lyser den gult.
Typ. Fast sen, jag tror inte man får se det.
Och jag tycker, vad sa du?
Jag tror inte man får se det i The Dark Knight Rises. Men jag vet, i The Dark Knight får man se typ en hög flygbild över Gotham. Och då har de i alla fall gjort typ en CGI-karta liksom över staden som inte ser ut som...
Du menar Batman Begins nu, va?
Nej, jag tror man ser den i The Dark Knight.
Jag tror inte det, för den enda...
Jo, jag är nästan säker.
Okej, för den jag tänkte på när du säger sådär CGI-stad, det är ju när Bruce Wayne kommer hem, när han har varit iväg i Batman Begins, när han och Alfred flyger i det där lilla planet. Då får man se alltså Gotham då, och då är den CGI...
Alltså jag menar, man ser jättehögt.
Ja precis, ja, det är det jag menar, de sitter i ett flyg.
Man gör det i The Dark Knight.
Okej, okay, ja, det känner inte jag. För de liksom höga bilderna man ser i The Dark Knight är väl mer Tokyo sådär, tror jag.
Nej, jag är nästan säker på att det är.
Okej, okay, ja, det är det stämmer kanske.
Alltså bara en flygbild liksom.
Jag tycker hur som helst att det är positivt att man så här ser New York. För att för mig är Gotham City en så här fiktiv...
Ja visst, jag har absolut inga problem med det heller.
Självklart, och, alltså Gotham från början är ju inspirerat av New York, bara att det är 100 gånger sämre ställt på alla lägen typ.
Ja, och det är ju liksom i filmerna också. Ja. Jag menar, de har fucking Bane i den här versionen av New York, så det är sämre.
Men man känner ändå inte att man går in på vilken bakgata som helst och det är liksom trouble around the corner. Det känns liksom, det ska vara skit, ja, jag vet inte. Jag tycker han har misslyckats med Gotham som stad och... Men
ja, jag ser inte alls det. Och sen tycker jag också att det är så här fel att säga att det är bra filmer men dåliga Batman filmer.
Ja, precis, jag förstår det heller.
That makes no sense. Alltså okay. Antingen så är det bra filmer eller så är det inte bra filmer. Det är en Batman Batman filmer liksom.
Självklart det är Batman filmer men alltså de skulle lika gärna, känner jag, kunna sätta en polis. De skulle typ sätta någon cool polisdetektiv som var lite smart och sådär i Batmans roll, bara byta alla namn. Och filmen skulle vara...
Du skulle kunna göra serien också.
Filmen skulle inte alls vara... Alltså då skulle du inte alls ha samma grej. Alltså det
skulle liksom, bli en tät action thriller.
Det coola är ju att det är en så här modern bra Batman som är liksom realistisk men samtidigt sjukt orealistisk. Och han huserar runt i New York. Ja. Och det är det som är så jävla fantastiskt coolt. Och det är det som gör filmerna, tycker jag. Jag tycker att hade man satt liksom en John McClane-figur Så hade du inte, då hade du bara blivit en, alltså då hade du inte blivit.
Nu syftar jag inte på någon John McClane som i överdriven action. Alltså, ja, jag vet inte, bara vad som helst. Men grejen är med Batman, han får liksom aldrig, det känns som att han aldrig i någon av filmerna liksom får visa sin potential liksom. Han är ju the world's greatest detective liksom. Alla säger att Batmans, eller Nolans filmer, de är så thriller, men egentligen de flesta av hans filmer är egentligen rent sagt typ action liksom.
Ja, men det är klart, ja. Det blir Batman-filmer måste väl bli actionfilmer.
Nej, det behöver inte vara.
Nej, men alltså,
jag skulle ha en Batman-film som var typ i Seven. Ingen action överhuvudtaget.
Men framförallt, den här sista filmen är ju mer drama. Alltså, karaktärsdrivet drama nästan.
Det är ju... Ja, i överdriven skala.
Ja, kanske. Men det kommer vi till. Men ja. Ja, ska vi börja gå över mer till Dark Knight Rises, eller? Vad säger ni?
Ja, jag tänkte bara säga lite.
Ja, just det. Ja.
Patrik, kanske
ska... Victor, du dissar alltid.
Förlåt, Patrik. Det är alltid... Ja, sorry.
Jag är alltid bara någon i bakgrunden som bara säger och går vidare.
Du hostar vårt program.
Ja, precis. Jag hostar. Ni håller diskussionen. Nej, men jag trodde jag var rätt ensam om att tycka att Batman Begins är bättre än The Dark Knight.
Nej, det är lätt den bästa.
Ja, för jag tycker det är många som bara överröser... vet du, The Dark Knight med liksom lovord.
Många kallar ju det för ett mästerverk liksom. Det, och det är
ja,
ju väldigt
och tycker Begins liksom bleknar i jämförelse. Men jag gillar Begins mer.
Jag också.
Just liksom jag gillar sättet de skildrar hans origin story liksom och
ja, hur det är Bruce det, liksom det de lyckas bra med.
Hans karaktärsutveckling, alltså när han går från den här lite pojkspolingen.
Ja, visst.
Liksom, och hela liksom League of Shadows.
Det är en otroligt bra film alltså på alla sätt.
Mm. Och den håll, alltså Rises hänger ju mycket mer ihop med den än med The Dark Knight. För ja. The Dark Knight blir ju mer, alltså det, den har ju inte så mycket att göra egentligen med förutom hela Harvey Dent-grejen. Och liksom att Batman har varit borta ett tag. Så alltså Begins hänger ju mycket mer ihop med Rises och därför, vilket vi kommer komma in på sen,
gör att jag gillar den. Alltså, precis som du, som de exemplen du sa nu, Harvey Dent och att Batman nu är svartmålad liksom, lol, det var inte ett, no pun intended. Men i alla fall att han är liksom så här hatad av folket och sånt, det är ju genom The Dark Knight.
Ja, jo, ja, precis. Det var det jag sa också.
Jag tycker att den hänger ihop jättemycket med The Dark Knight.
Jo, men liksom hela League of Shadows-grejen och
ja, ännu mer, men jag håller med, ännu mer med The Batman.
Alltså det blir ju mer som en uppföljare, för det är liksom det som inte riktigt fullgjordes i Begins, tar sig upp igen liksom i Rises och liksom sker på ännu större skala på något sätt.
Ja, det är rätt logiskt för att de liksom ja. Knyter ihop dem, det blir en sluten cirkel.
Ja.
Det lyckas de ju med.
Ja. Nej, men sen jag tycker Nolan har lyckats väldigt bra. Alltså det som han gjorde med Batman, alltså Batman är ju en karaktär som liksom har funnits när man var liten, liksom hela superhjälten, man lekte med grejen när man var liten och såg på tecknade serier och sånt där. Men Nolan fick i alla fall mig att se liksom hela Batman och Bruce Wayne nu liksom ett annat perspektiv liksom på en djupare nivå. Alla liksom moraliska dilemman som han brottas med och sådär. Och det tycker jag var väldigt intressant, för i de andra gamla filmerna så blir det inte lika mycket sånt heller. Jag tycker Nolan, han liksom tog det hela till en annan nivå.
Ja.
Och det tycker jag är väldigt intressant. Och liksom hela, jag gillar liksom Bruce Waynes och Alfreds förhållande med varandra. Blir liksom helt annorlunda i hans filmer och det är mycket mer intressant att följa. Och hela så här Gotham, alltså staden har ju en väldigt central roll i de här filmerna än vad de haft tidigare tycker jag. Alltså det är liksom stadens utveckling som är i fokus, eller liksom.
Precis, Gotham kommer i första hand, Batman i andra.
Ja, och jag tycker det är intressant att följa liksom den utvecklingen, och det liksom kulminerar ju i Rises då.
Ja.
Och så jag tycker Nolan har gjort en väldigt väldigt intressant trilogi här. Och sådär.
Yes. Ja, jag håller helt med dig. Det, alltså, till exempel Alfreds och Batman och Bruce Waynes relation bryr jag mig inte alls om i Tim Burtons filmer, till exempel.
Nej.
Och här är den skitviktig.
Ja, sen där håller jag faktiskt inte med. I Batman och Robin som är...
Du håller inte med om någonting.
Jo, men lyssna. Batman och Robin som är den sämsta Batman-filmen någonsin. Det enda de lyckas med i den filmen, det är det moment när Michael Lacoux som spelar Alfred Hitchcock håller på att... Han håller nästan på att
dö. Som spelar Alfred Hitchcock.
Nej, sa jag det?
Ja, det sa
jag. Som spelar Alfred. Vem vet, han kanske var Hitchcock.
Ja, kanske.
Nej, men han håller på att dö i Batman och Robin. Och då har de ett litet moment där.
Ja, just det, det stämmer. Men när de får fram något, Mr. Freeze får fram något motgift eller vad det är. Eller så här, något...
Take two and call me in the morning.
Nej, men han ligger där i sängen i alla fall. Och det är det, det där tycker jag de har, det är det enda de lyckas väl med i Batman och Robin.
Men det är fortfarande inte alls på samma nivå som i de här filmerna. Alltså, det är ju långt ifrån.
Ja.
Och det, alltså...
Michael Caine är ju underbar som Alfred. Liksom.
Ja, verkligen.
Ja, han är fantastisk. Min sista anteckning här, mitt anteckningsblock är Michael fucking Caine. Han är så jävla bra i den här filmen.
Mm.
Och den scenen, när de gör slut, liksom...
Då grattis.
Alltså det är det bästa som hänt i hela trilogin.
Nej.
Det var så jävla bra.
Det håller jag inte med om, men det var en bra scen.
Så bra gjort, för den scenen då bara tog Christopher Nolan ner allting. Det var inte liksom, det var bara enkelt och snyggt så här. Christian Bale och Alfred står i en hall liksom, och så pratar de är besvikna på varandra,
ja.
Och sen så bara går Christian Bale upp för trappan barfota. Och det är grymt, det är fantastiskt.
Ja, jag håller med. Alltså det är en bra scen, men inte så bra kanske. Men ja, den var bra.
Tack. Nej, men alltså jag håller helt med det Patrik sa. Alltså Christopher Nolan tog det till en helt ny nivå.
Ja.
Och det är det som är, alltså det är så många mil ifrån Tim Burtons.
Och alltså, Joel Schumacher så också kanske.
Ja, precis. Alltså, men det han räknas fan.
Nej.
Alltså, Tim Burton är så långt ifrån den här nivån. Alltså, det spelar på en helt annan spelplan. Alltså, det, och man
men
det
tänker, en helt, här, en helt här annan tänker typ av film, man. Alltså, man genremässigt.
Ja, men det, alltså, om vi ska prata som du gör, att prata så här om det är bra Batman-filmer eller inte. Det här är så jävla mycket bättre Batman.
Ja, det tycker jag också. Det som jag sa, att man kommer på den här liksom mer intimare nivån med Batman, eller med Bruce Wayne, liksom hans emotionella kamp liksom, och allt det här. Det liksom försvinner nästan helt i de gamla filmerna.
Ja visst, det här psykiska spelet, alltså, det ställs inga frågor kring det här med vilken person måste man vara om man liksom ska klä upp sig som en fladdermus och spöa skurkar på kvällarna. De frågorna ställs inte riktigt, men det gör de ju här. Och vad är det som krävs? Alltså, vad är det som försiggår i en sån här persons hjärna? Alltså...
Och hur långt ska man gå för att liksom stoppa
brottslingarna? När blir man en brottsling själv?
Mm. Ja.
Det är ju en väldigt stor fråga i de här filmerna. Alltså, är Batman en hjälte eller skurk liksom?
Ja.
Och det är intressant, det är intressant.
Ja.
Men det var väl The Dark Knights största frågeställning.
Ja, det var det.
Ja, precis, och hela grejen med Harvey Dent och att han blir
precis som han ska offra sig själv och så här låta Gotham ha en skurk i Batman istället för en hjälte.
Precis.
Men vad tyckte ni om The Dark Knight Rises då?
Jag kände direkt efter att när eftertexterna rullade då, kände jag direkt att det var den första känslan jag hade där, och starkaste känslan var att det absolut inte var någonstans i närheten av det jag väntade mig. Och det är väl bra i och för sig, men det kändes så väldigt annorlunda. Alltså även fast det var ett stort steg från Batman Begins till The Dark Knight, så tycker jag att det är ett ännu större steg ut i någon annan riktning när man kommer till The Dark Knight Rises. För jag vet inte, det blev liksom, det blev det här Gotham i krig liksom. Det här med att staden är helt belägrad. Och de här scenerna med när Cillian Murphy är tillbaka som Scarecrow och han har så här rättegångar och grejer och allt det här, det kändes väldigt... Jag vet inte, jag är fortfarande kluven kring The Dark Knight Rises, alltså jag vet inte riktigt.
Det känns väldigt mycket postapokalyptiskt
liksom. Ja, postapokalyptiskt också. Och sen kändes det som, en annorlunda Batman också, alltså när han först dyker upp där så känns han... Jag vet inte, men rent utseendemässigt också. Jag vet inte vad det var, men det kanske bara...
Ja, men alltså, jag tror att den stora skillnaden med den här filmen är att den här gången så är liksom Bruce Wayne helt nedbruten.
Precis.
Och så här, och Christian Bale spelar fantastiskt så här hur imperiet som hans familj har byggt upp har totalt raserat.
Ja, visst.
Och Bruce Wayne slåss inte, och Bruce Wayne slåss inte bara för så här Gothams folk den här gången, utan det är för hans familjs betydelse liksom.
Precis, hans namn
och vad hela Batman betyder. Alltså ja, det är helt andra stakes den här gången än vad det var tidigare. Förut har det varit så här: okej, det här är bad guy, ta bort honom liksom.
Ja.
Han kommer döda människor. Den här gången är det liksom, okej, det är en atombomb i Gotham City som måste bort. Det är ett folk som måste få tillbaka en superhjälte liksom, som har försvunnit i 8 år liksom.
Ja.
Och Bruce Wayne själv måste tillbaka.
Precis. Ingen har fattat att Bruce Wayne har varit borta i 8 år och Batman har varit borta i 8 år. Det är ingen som kopplar det där. Det är ju rätt roligt också, men
förutom Blake.
Förutom Blake, ja. Han är den enda i hela Gotham som gör det.
Ja. Och det är så sjukt att inte ens Gordon.
Precis.
Alltså helt konstigt. Nu hoppar jag lite här, men att han inte förstod att Bruce Wayne var Batman. Jag trodde att han visste det nästan.
Ja, det trodde jag också.
Och sen i slutet bara, but who are you?
När den scenen kom, bara, vad fan, visste inte han det redan? Och så var jag tvungen att så här gå tillbaka och så här googla lite, och så visste det sig att han visste det. Ja.
Och sen är det ju så jävla sjukt, alltså, alla fattar ju att för att ha en liksom svart grej som flyger i luften med propellrar under, då behöver man ha lite pengar i fickan. Och vem har det i Gotham liksom? Vem har det? Den här unga, snygga biljonären
Donald
kanske. Men det är ingen som kopplar det heller.
Ja, men han lär ju också vara den enda miljardären i hela Gotham så.
Nej, men alltså det är ju han som är den här, vad heter det? Tidningsmiljardären om man säger. Mm. Alltså det är ju så jävla långsökt är det ju, så att det tas lite till löjlig nivå ibland i The Dark Knight.
De bara, it's Tony Stark.
Nej, men jag tycker det tas till lite löjlig nivå ibland i The Dark Knight Rises. Och ibland jag tycker The Dark Knight Rises är, det var en jättebra film som sagt, men den är mer ojämn än de andra. Alltså när den blir dålig så är den sämre än de andra, och när den blir bra så liksom överträffar de andra ibland. Alltså actionscenerna är fetare och så här, men vissa grejer som det här, den här Batmans campig, alltså hans campighet, om ni fattar vad jag menar, alltså det här löjliga med Batman som ändå finns där ibland, att det blir lite, ja, att det övergår lite löjlighet ibland, som det gör ännu oftare i Tim Burtons filmer. Men här i Nolans filmer har han lyckats hålla sig borta från det för det mesta tycker jag. Men här ibland så blir det, alltså när han håller på med rösten och det, jag vet inte.
Alltså jag gillade inte det här, alltså när det ska skämtas så mycket.
Nej, precis.
För han av någon anledning så har Christopher Nolan bestämt sig för att gå lite åt det hållet, att så här,
ja,
att så här, blinka lite till publiken, bara ja, nu sitter ni här och ska se den tredje filmen, och när Catwoman kommer här och sen helt plötsligt försvinner, så säger Batman,
that's now what... I know how that feels. Exakt, like. det är ett sånt ögonblick. Precis vad jag tänkte på, det är ett sånt ögonblick som, nej, det blir för mycket bara det...
Ja, men varför liksom? Varför måste han bryta den så här, ja, illusionen?
Jag fattar inte, det är så jävla roligt, så
här, det här är en egen värld liksom. För när han gör så, då blir man medveten om att skådespelarna som är på duken är medvetna om att man sitter där och tittar på dem.
Och just att han säger det högt också gör ju att det liksom bryter fjärde väggen nästan.
Precis. Han pratar alltså med sig själv. Han pratar med sig själv med den mörka rösten. Varför?
Ja, precis. Och det är ju bara för att han pratar till jävla publiken. Ja. Och det är så synd. Så det hade räckt med så här en märklig blick eller någonting, så hade vi som fattat hade fattat.
Precis. Och de andra kan gå hem och lägga sig liksom.
Ja, precis. Ja.
Men alltså på tal om Catwoman, så måste man ju säga att Anne Hathaway, alltså, så badass hon är. Det är bland det bästa med den här filmen skulle jag säga. Catwoman, helt klart.
Jag tycker också hon var skit.
Ja, alltså, jag var väldigt skeptisk. Jag är inte särskilt stort fan av Anne Hathaway.
Nej.
Och jag trodde inte att hon skulle funka så bra. Vi har haft diskussioner förut om liksom hennes utseende och allt sånt där. Men jag tyckte också det funkade bra liksom. Det är liksom, hon är ju mer Selina Kyle, alltså den här...
En Catwoman, ja.
Nej, hon är faktiskt lite Catwoman också. Hon är väl lite så här kattig beteende.
Jo, alltså hon är det. Hon är ju
Catwoman.
Sexig, slick, liksom det här.
Ja.
Men det skulle bli rätt cheesy om hon i Nolans filmen så bara, I'm Catwoman, typ så.
Ja, precis.
Vi
snackade om det lite innan podcasten, att de inte ens nämner en enda gång Catwoman, utan de kallar henne för like a cat burglar, säger de ju bara.
Ja.
Och hon är ju mer tjuv liksom. Hon är ju mer Ja.
I Nolans fjärde film bara, that's the bad dude.
Ja, just. Nej, men jag tyckte Catwoman är bland det bästa med The Dark Knight Rises, helt klart.
Ja, jag tycker det funkar bra, förutom att jag vet inte, jag köpte inte riktigt deras kärleksstory.
Nej, där. Kanske inte.
Vi ska ju komma in på slutet sen också. Mm.
En tjej som snor hans döda morsas pärlor liksom. Ja, jag vet inte. Och han bara, ja, men det är okej, de ser ju snygga ut på dig liksom.
Ja, det är där än i kassaskor. Ja.
Men Hannes, vad tyckte du om Anne Hathaway då? För du var ju skitanti.
Ja.
Jag var hemma hos dig när det blev utannonserat och vi blev väldigt osams.
Han bara skrek eller det var...
jag kastade ut min tv från balkongen.
Ja, precis. Det var skitobehagligt. Han började gå in på toaletten och så här dunka huvudet i badkaret och såna grejer.
Kan jag tänka mig det. Mycket möjligt.
Ja. Ja. Nej, men alltså... Jag har aldrig riktigt så här varit skeptisk till hon som skådespelare att hon inte ska göra. Men det är ju liksom, det är så här små petitesser som typ dräkten. Det var liksom det som, det var ju dräkten i sig som var det stora diskussionen.
Ja, så här, men det var ju bara att det såg så jävla ful ut i första bilden där. Den är ju mycket snyggare sen, in action alltså i filmen.
Men självklart också. Och sen har Nolan sagt att han vill grunda allt i realism. Och då har man tänkt så här... varför då springer du ut med typ så här 30 cm höga jävla stilettklackar? Det är ju inte liksom smidigt någonstans.
För att det är coola sågar på dem.
Precis, det är coola sågar på dem. Men det är liksom, det är ju någonting typ som typ Burton skulle ha kunnat så här fälla ut ur foten. Bara, yeah.
Det är en scen när de faktiskt hoppar från, när de är på ett hustak och slagits med en massa snubbar där. Mm. Och så hoppar de ner på The Bat, som den där flygegrejen kallas. Och då hoppar hon ju liksom rakt ner med de här klackarna och liksom landar bara helt perfekt.
Ja, mitt i Batmans huvud. Så, här,
så var det inte något konstigt med det där? För man får ju se liksom när hon, man känner lite att hon dras upp, va? Alltså med någon form av vajer-rigg, va? Eller? Var det bara jag som tänkte på det?
Ja, det var inget jag tänkte på, men jag tyckte det bara kändes lustigt hopp där och liksom landar helt perfekt. Bara,
men alltså på tal om The Bat... Det är också en av de bästa grejerna. Alltså just när han alltså den scenen är fantastisk. När ända från Banes liksom bankrån, om man säger, eller aktierån får man väl säga, på stockmarket där. Och då fick jag väldiga New York-vibbar där, när han var just hela den scenen bland annat. När han är på aktiemarknaden där och utför sitt rån och sen sticker där iväg med motorcyklar. Och sen följer Batman efter och sen blir han jagad av poliser och man ser ovanifrån hur han är längst fram och sen typ, ja, hur mycket polisbilar som helst. Den scenen tyckte jag var fantastisk. Och sen så avslutas den med att han åker in i den här mörka gränden och så bara kommer ut med The Bat. Fantastisk scen, fantastisk. Vad tyckte du, Rasmus, om den?
Jag tyckte också det var skitbra liksom. Ja. Alltså...
hela den scenen, som sagt, hade jag New York-känslan framförallt i den scenen.
Ja, verkligen, verkligen. Jag kollade nu på mitt blogginlägg från den 6 augusti 2011 där jag skrev om Catwoman.
Ja.
Och då ser man en kommentar av Hannes här.
Läs!
Nu är du körd, Hannes, bara så vet.
Ja, jag läser på.
Och om det nu blir Selina Kyle i filmen så är jag grovt besviken då hon bara är en random sekreterare. Det var ju exakt motsatsen till det du sa nu.
Ja, precis.
Du sa att det var jättebra att det bara var Selina Kyle.
Eller hon är ju egentligen inte, hon är inte Selina Kyle, bara Selina Kyle. Eller grejen är att hennes karaktär är så annorlunda så hon är inte ens den Selina Kyle man visste om innan från serien och sånt. För då är ju liksom Selina Kyle en helt vanlig sekreterare som sen liksom typ dör och blir Catwoman. Förstår
snygg,
ni?
Ja. Snygg
alltså, nu är det här, det är precis som alla andra av skurkarna han tar fram, Bane och grejer. Liksom de är ju helt.
Men i typ Year One så är väl hon liksom, då är hon ju typ en prostituerad som, men som
ja,
är typ
då är hon också det. Och... Då är hon ju alltså Selina Kyle fast en sån typ.
Year One är väl mer den här Catwoman, va?
Ja, precis.
Ja, det är lite långt.
Väldigt lika, alltså de bor ju på ett sånt här ruckel liksom och med den, tillsammans med den här andra tjejen också. Det är ju samma sak i Year One, va?
Ja, för mig är det.
Ja.
Men fortfarande, men alltså det är ju omöjligt att förutspå vad Nolan ska göra med karaktären.
Ja.
Det var samma med Bane nu.
Och hur bra var inte han?
Mm, jag
ja, vad tycker ni om Bane egentligen? Jag har hört väldigt blandade åsikter, ja. Just i rösten och sådär.
Hans röst är ju väldigt, alltså det är så himla kul att de har gjort, alltså han fysiskt är han ju så himla imposing, alltså så himla, så massiv och läskig rent fysiskt. Och sen har han en sån här nästan parodisk röst liksom. Det är ja, verkligen intressant val av Nolan, och jag tycker det funkar för det mesta. Men det var ju jättekonstigt i första scenen. Nej, nej,
ja, alltså, verkligen, det var så himla konstigt.
Så himla konstig stämning, bara, ja.
Har det hänt någonting med ljudet?
Precis.
Eller varför låter hans ljud så här jättehögt och alla andras jätte, eller alla andras normalt liksom. Det var konstigt. Det var en märklig grej att hans ljud så här var helt annorlunda än alla andras.
Ja, det var en miss alltså. Man kände verkligen att ljudet var liksom pålagt. Men annars jag älskade fan hans röst. Jag tyckte han pratade riktigt skönt. Och Tom Hardy, jag tyckte han var nästan fantastisk. Alltså ja, både fysiskt liksom, den här stora massiva kroppen. Och han, som sagt, sköter han liksom språket också jättebra. Och jag gillade liksom Bane. Han går ju hela tiden, han springer ju aldrig, utan han är såhär väldigt lugn och liksom lugn, in charge. Och det, jag vet inte, man fick sån jävla liksom,
han behöver liksom inte springa, andra springer åt honom alltså, han...
Nej, grejen är med Bane där, att du säger andra springer åt honom. Det är väl det jag först trodde, för i Nightfall, första serien någonsin där Bane var med, han är född i ett fängelse, som man tror att han gör i The Dark Knight Rises också. Han är hur smart som helst, och han i alla fall, det slutar med att han kommer till Gotham och ska döda Batman, och han har hur många så här hantlangare och bygger upp en armé och grejer. Och jag tänkte, för i Batman Robin, då är han med. Bane är totalt våldtagen, är den sämsta jävla, jag vill inte prata om hur Bane är i Batman Robin. Det är så sjukt dåligt.
Fortsätt.
Ja, men så jag tänkte, oh shit, The Dark Knight Rises, de snackar om att hans röst är så här lite brittisk och lite så här västindisk, lite så här från Karibien.
Creole va.
Ja, och han är egentligen född i fängelse i så här Västindien. Så jag tänkte, oh shit, om med det, han är född i fängelse och så här. Och sen när man vet om att Bane ska starta, bygga upp en armé så här, döda Batman och grejer. Och man tänker liksom, ja, Bane är smart igen, men det blir ju precis som att Bane är en hantlanger.
Ja, det är ju så. I slutet blir det ju så att Bane är ju bara en bricka i spelet, alltså det är ju Talia al Ghul som är ju huvudskurken liksom.
Det underplays lite på Banes egentligen.
Det håller med om, alltså Bane, han undermineras lite i slutet där, men samtidigt är det ju en väldigt intressant. Det tråkiga är ju att man visste det hela tiden. Jag visste det i alla fall.
Ja, och samtidigt, ja precis, för första ryktet när fan det kom, det,
ja, det var jätte, ja, var att Marion Cotillard
så fort spelade. Då vet man direkt, när de ligger där och kramas vid brasan.
Ja, visst. Ja.
Det där kommer inte hålla.
Ja, precis. Och hon, då ser man ett R på ryggen. Ja, det är klart hon är Talia al Ghul. Och när de säger att han har gett, Bane har gett detonatorn till en vanlig medborgare. Jag visste direkt, det är alltså Miranda Tate, Talia al Ghul. Det visste man. Direkt visste man ju det.
Alltså vi får ju skylla oss sjukt
mycket
för att vi kollar
på läst material. Alltså, jag pratade ju med mina två kompisar som jag hade med mig på bion. De hade ingen aning, inte den blekaste. Det var ju värsta twisten för dem. Alltså det var att hon var Talia al Ghul och att hon hade detonatorn och det där. Så
jag kommer ihåg.
Det var det ju för mig också. Jag har inte läst på. Varför ska jag göra det? Jag vill inte få filmen förstörd som ni verkar vilja.
Nej, men man,
för mig, jag började inte självdestruktiva människor.
Alltså, så här var det när hon, alltså när första nyheten kom att hon hade blivit castad, då var det inte klart vem hon skulle spela.
Nej, precis. Så då
spekulerade alla i så här, hon kommer ju spela Talia.
Ja, men sen såg man ju, hon gick ju där med någon dräkt som såg väldigt.
Precis,
där,
det kom ju set photos när hon hade en sån
här väldigt. Men också att
sen var det ju en, jag satt och kollade castlistan för ett tag sedan, och då var det ju någon som var castad som Young Talia al Ghul.
Ja, precis.
Och hon var ju en miniversion av Marion Cotillard. Exakt. Så då var det liksom bara, då är det ganska klart liksom.
Däremot var det värsta twisten för mig också, att den där lilla, att det inte var Bane, den där lilla. Alltså, fattade ni det eller? Men det gjorde du då, Patrik, alltså?
Eller? Nej, alltså det gjorde jag inte först, utan jag tänkte såhär, nu säger de att Bane är Ra's al Ghuls son.
Ja.
Så jag bara, det här känns.
Då är de bröd, då är de syskon, tänkte jag. Alltså de har gjort Bane och Talia al Ghul till syskon, tänkte jag. Inte att det var bara att det är en lögn liksom. Så att det blev en twist för mig, att den, alltså barnet som klättrade upp ur fängelset, att det var en tjej och att det var Talia al Ghul då. Det blev en väldigt reveal för mig.
Så Bane's origin där var ju egentligen helt.
Så att Rasmus, det är faktiskt så, alltså i början, just när Marion Cotillard castades, som sagt, så var det ju det här, då var det ingen som skrev att spoilers ahead, utan det var bara en nyhet där det spekulerades, där alla sa liksom att hon kommer spela Talia al Ghul.
Alltså jag väljer att så här undvika så mycket nyheter och trailers och set photos och sånt som möjligt. För att alltså det i slutändan förstör upplevelsen. Alltså jag har gjort det med några filmer som jag liksom inte... alltså innan jag började undvika. Och det var ju ibland blev man så jävla besviken att man typ redan visste allting.
Fast ibland tycker jag
att,
inte...
att det enda som man inte visste var det var sista 20 minuterna. Liksom. Och det är skittråkigt ju. Jag ser inte poängen med det. Men det gör ju ni.
Alltså jag kan hålla med dig, men hade jag inte liksom vetat om, hade jag inte läst på lite om det här, då hade jag ju inte vetat vem Talia al Ghul var ens. Och
men alltså om du har sett Batman Begins så lär du ju ha vetat det eller?
Nej, alltså, nej, det visste jag inte. Jag visste inte vem Ra's al Ghul var då heller.
Nej, nej, men alltså när du om du har sett Batman Begins så vet man ju al Ghul, alltså då vet man ju.
Jo, ja, men alltså, ja, jag förstår vad du menar.
Ja.
Men alltså nu när jag, så här, när det hade ryktats om att hon skulle spela henne,
ja.
då liksom hade jag ju så här spänd förväntan under hela Dark Knight Rises om, åh, kommer hon vara hon? Kommer det verkligen vara så liksom? Och då
för mig,
liksom,
för mig var det
lite
glas...
nerdgasm när
det, liksom, för mig var det ju glasklart hela vägen att hon var Talia al Ghul. Så då, för att eftersom just det som både jag och Hannes har sett den här bilden när hon går i Talia al Ghul-dräkten som är som sagt, hon har något svärd på ryggen till och med, va?
Ja, någonting. Det ser väldigt så här,
väldigt orientaliskt ut.
Ja,
liksom.
Ja, precis,
och då var det 100%. Då var det bara yes. I alla andra bilder så har hon så här kontorskläder och grejer och här ser hon helt annorlunda ut. Det är som en dräkt liksom. Och då fattar man ju direkt att det här är Talia al Ghul. Så det visste jag hela vägen. Och då blev det ju lite, alltså att det drog lite från upplevelsen kanske.
Ja, det kan det ju. Men jag tänkte bara gå tillbaka lite till Bane där. Jag tänkte faktiskt på dig, Hannes, i den scenen där när man fick reda på att det egentligen var Talia som liksom styrde alltihopa och Bane var bara liksom en lakej.
Ja.
För jag kommer ihåg att du pratade lite om det innan, att Bane, han ska inte vara den här liksom smarta summen som sköter allting, han ska vara liksom en
hunden man släpper lös, alltså som Joker.
Ja, precis. Och nu var det ju så, han var ju liksom, han var ju styrd av någon annan.
Precis.
Han var ju den som skötte allt.
Men de tog ju liksom bort hela hans origin där också, att han inte föddes i ett fängelse. Om han inte föddes i ett annat fängelse innan det fängelset.
Ja, men han kan ju också vara född i det där fängelset. Det är ju ingen som vet.
Nej, alltså. Ja, precis. För han säger ju själv så här att jag såg inte ljuset förrän jag var vuxen, när han föddes mot Batman där.
Men hur fan fick de mat till det där fängelset?
Det hissar de väl ner i såna här fina korgar eller något.
För övrigt så var ju fängelsescenerna med Christian Bale skitbra.
Ja, men jag tyckte det var tråkigt att man gjorde en så liten deal av hela ryggbrytarscenen som vi, alltså det har vi pratat om innan också, att Hannes tror att han kommer bryta ryggen, eftersom det är så i Nightfall också att Bane bryter ryggen på Batman, och det gör han ju faktiskt också här. Men att det blev en sån liten deal av det. Vad fan? Det skulle ju varit världens grej. Han skulle sitta i en rullstol och så vidare. Men det är kanske 10 minuter eller någonting.
Blev... han ligger ju på ett fängelse i 5 månader.
Ja, men alltså man gör alltså ändå just tiden i filmen. Jag fattar att det tar lång tid för dem att läka och sådär. Men just tidshoppen i filmen är ju så otroligt massiv.
Jag tycker ändå att de löser det skitbra, för att det är ju en rätt stor grej när han är i fängelset och så här. Han ligger där skitont, han pratar med gamla gubbar.
Ja, jag vet, men han...
Och sen så ska han försöka hoppa upp, göra det där hoppet.
Ja.
För att komma ut ur fängelset liksom.
Precis.
Som man hade klarat om man inte hade blivit ryggbruten av Bane.
Fast det är ju tveksamt också, ingen annan, inte en enda jävel förutom Talia al Ghul har ju klarat det där, så att alla har ju inte brutna
Batman
ryggar.
Ja, han är ju Batman.
Ja,
så
alltså,
han, har klarat det.
Han är ju Bruce Wayne också, bara en vanlig snubbe som har tränat lite extra på gymmet, alltså.
Ja, men det är inte så att alltså, vem som helst skulle inte kunna vara Batman.
Nej,
det har ju med skillsen.
Ja, absolut. Han har ju det drivet, är det ju. Men alltså, jag tycker ändå att man skulle gjort mycket större deal av det här med att han bryter ryggen på honom. Det tycker jag. Jag tyckte man hanterade det dåligt. Och sen också det här i slutet, när de säger så här, det är 5 månader kvar till bomben ska sprängas, och sen helt plötsligt är det 4 månader. Vart tog den månaden vägen? Vilken scen fick vi se när den månaden passerade? Alltså, det är jättekonstigt med tiden i slutet, när finalen börjar ticka fram. Då, alltså tidshoppen är ju helt... Ja, det...
ja, fast det blir väl ändå att de här, just de här 5 månaderna, de flyter förbi liksom ganska fort.
Precis, alltså, men jag tycker ändå
alltså
det är,
man behöver inte ha så mycket vad som händer däremellan, för det handlar ju liksom bara om att Gotham blir mer och mer liksom, vad ska man säga, dekaderat eller något.
Ja.
Och,
jag förstår.
Och Bruce Wayne försöker bygga sig upp. Det är liksom inte så mycket man behöver se.
Det är inte så att det är en omöjlig uppgift. Jag tycker bara att Nolan har skött det dåligt här. Alltså att det inte, det funkar inte riktigt för mig bara. Att det är just tidshoppen. Och det var ju lite så i The Dark Knight också, men här blev det värre. Just med att tid och rum liksom. Var är folk? När är folk?
Okej.
Jag vet inte. Det har han lite problem med.
Jag känner inte riktigt samma problem.
Okej, nej. Men som sagt, jag är fortfarande kluven över filmen som helhet. Och så det är väldigt skönt att sitta och diskutera det här nu, för nu och försöka få lite grejer klart för sig här.
Ja, vet du, en grej som jag har hört kritiseras mycket om, det är att Bruce Wayne är ju liksom han är ju ganska förkörd redan i början av filmen.
Ja.
Och så handlar det om att han ska bygga sig upp liksom, ta på sig manteln igen och börja fightas. Och så
blir
han
nedbruten igen. Ja,
och så ska han hålla på och kämpa sig upp igen.
Same shit en gång till. Ja.
Ja, det är många som har haft problem med det. Vad tyckte ni om det? Tyckte ni att det funkar? Eller?
Nej, jag har inga problem.
Ja, jag hade inte heller så stora problem. Alltså, det är två helt olika förändringar egentligen. Alltså, den första är ju bara just att han fysiskt håller på att bli gammal. Och den andra är att han liksom ryggen knäcks. Alltså, han bryter ryggen. Så det är, ju,
det är väl också fysiskt.
Ja, men alltså ja, om man säger så här då, den första är ju kanske mer psykisk också.
Ja, det är väl den andra också.
Ja, okej, okay. Båda är både fysiska och psykiska. Men de är ändå helt annorlunda.
Jag tycker att man får känslan, med tanke på att han bryts ner igen liksom. Igen, no pun intended. Så blir det att man som tittare känner att shit, den här gången är det verkligen allvar liksom. Det är inte bara en enkel sån här okej, okay, Batman måste bygga upp sig en gång och sen
nej, fast det var ju det. Fast det var ju det.
Utan det blir en sån här riktig jävla alltså det känns som att det är så jävla mycket stake. Så att Batman är liksom han kommer kanske inte vinna över Bane.
Nej, men sen ändå
och
så
möter han. Och i en mot en situation så kommer han definitivt inte vinna.
Nej, men sen så ändå så möter han Bane och lyckas hålla upp sitt, alltså sin mark liksom. Även fast att han har, ja. Han har hans rygg har precis läkt från att bli knäckt i två. Det är ju, alltså ja, det du säger det att då, nu vet man att det inte bara är att han ska bygga upp sig igen och komma tillbaka. Men det är ju så, det är exakt det är. Det är bara så, det är samma grej där. Han bara knäpper med fingrarna. Så är det i alla fall i filmen. Jag förstår ju att tid har passerat. Men Nolan, det är ett misstag han gör tycker jag. Att han inte mer... Att det inte är mer scener.
Men vad hade du velat se honom göra armhävningar?
Nej, men mer scener. Alltså typ så här, om ni tänker den sista samurajen-scener, när Tom Cruise ligger helt drogad i den här samurajbyn. Det tar ju ett tag. Alltså de scenerna, till och med de scenerna. Och då har han bara blivit nerslagen och är typ sjuk. De scenerna tar längre tid i The Sist Samurajen än de här fängelsescenerna i The Dark Knight Rises tar.
Jag skulle också vilja haft så här, det är så här, vips är han tillbaka i Gotham. Och det är ju bra på ett sätt, för då är liksom, oh shit, Batman is back.
Precis.
Men jag skulle också vilja se liksom han är i mitten i typ Mellanöstern någonstans.
Ja, sen bara helt plötsligt
någonting, hur kommer han hem?
Exakt.
Han måste ju skaffa ett flygplan på något
sätt. Ja, flygplan, inga pengar, inga ID, ingenting. Alltså ändå så helt plötsligt bara pang, så står han bredvid Selina Kyle på den där bron i Gotham igen. Och det är också en sån grej, tidshopp och hur... tid och rum bara försvinner liksom.
Och hur hade han tid att hälla den här bensinen på bron så att det blev en brinnande Batman?
Ja, det är också en grej, det är samma grej där.
Ja, men vad fan, ja, men vadå, ni ber allt som att få se alla tråkiga scener. Ja, här går Batman och
jag vill se när han klättrar upp på bron där och bara åh, konka bensindunkar och
exakt,
så här, hälla sig ett mönster.
Han skickar det här för att komma
han är inte, han är inte utklädd som så här Batman, utan han har så här typ en, han ser ut som en rörmokare typ, som så här står där och penslar, eller han ser ut som en snickare med så här blå overall typ och en keps, och så bara står han där och håller på och målar bensin i en Batman-grej i typ så här 15 minuter.
Och alla arméer som vaktar de här broarna bara, ja, vi bryr oss inte. Eller?
Ja, men jag skrev i alla fall ner ett par punkter om vad jag tyckte, vissa grejer i filmen. Vissa är ju så små petitesser, men fortfarande, jag sa innan postapokalyps.
Det känns som det är ju verkligen.
Ja, de är väldigt instängda och jag tänkte, det känns nästan för stort för Batman, liksom a fucking nuclear bomb. Det känns liksom, det här känns nästan som någonting typ The Avengers skulle stanna, typ en atombomb och en fucking minion.
Det är mer Michael Bay över den här filmen.
Ja, faktiskt, det är mer Michael Bay. Det är liksom, det känns för stort. Min dröm skulle varit att Nolan skulle gå tillbaka och göra lite så här Memento-stuk, lite typ en The Riddler-film där Batman verkligen får använda sina detektivskills och lite gåter. Alltså att de avslutar med en mindre film, men det känns som att avslutas för stort.
Det är alltid så, det blir såhär, större och större.
Det kommer en skriven gåta så här på duken och så här får publiken
sms in ditt svar ut,
typ. Så får fem minuter på sig och sitta och så här, anteckna och sånt så här. Mm. Vad kan det vara?
Ja, och sen var det lite, det kändes som lite så här, lite smått så andra världskrigsvibbar, nästan lite Pianisten.
Ja.
Nej, men lite så här The Resistance att de
när Gotham är under siege liksom.
Ja, precis, de smyger, såhär Gordon, de smyger omkring. Och det är väldigt såhär samma stuk på filmningen. Och det är lite snö, det är såhär kallt. Det känns lite som i Pianisten i den här lilla Resistance.
Det är många små filmer i många små olika filmer i The Dark Knight Rises. Alltså, olika känslor, olika toner. Det är såhär, som sagt, den är mer ojämn än de andra. Den är mer lös, det är mer ett collage liksom än de andra filmerna. Alltså men Batman Begins känns ju totalt som en enhet bara, som inte sticker åt några håll. Den är jättesäker i tonen, jättesäker i känslan, stilen, allting. Sen i The Dark Knight blir det lite mer så här, man börjar sväva åt sidorna. Och i Dark Knight Rises bara exploderar det. Och i vissa, många fall funkar det. Som sagt, det är en bra film. Men i andra fall funkar det inte. Vissa grejer, sen, som Matthew Modines karaktär liksom, vad gör han i filmen? Vad tillför han i filmen?
Nej, men liksom en grej, de med den här fotbollsstadion, de bygger upp väldigt, väldigt höga stakes där.
Ja.
Med att om någon lämnar, då springer vi hela Gotham.
Precis.
Men har de suttit där utan mat i flera månader och väntat på att Batman ska komma tillbaka?
Och det lär ju vara någon som springer därifrån direkt.
Ja. Alltså, de har ju inte klippt tillbaka till den stadion någon gång. Nej. Men, jag tänkte i alla fall, stakesen allt för höga.
Ja.
Var det allt för höga?
Nej, inte allt för höga, men liksom skalan liksom.
Skalan, det går lite överdrift, jag håller med dig, Hans.
Ja, liksom, han är på andra sidan jorden, plötsligt tillbaka och grejer. Men en annan grej som är en liten referens jag tänkte kunna vara kul att nämna. Det är ju en referens till Killer Croc. En Batman-skurk. De säger ju såhär, typ, vad kan det vara där nere i gatan?
Ja, just det.
En stor alligator, eller?
Skrattar åt det.
Ja, han är för övrigt med i Arkham Asylum-spelet. Batman-spelet, tror jag.
Yes. Stor som fan.
Ja, jag antecknar det här, Rasmus.
Ja,
och sen skulle jag vilja...
Alla skulle kul med det spelet.
Men och sen John Blake.
Som John Blake, jag måste sett... prata om. Just
alla... Ja, men fan, jag tänkte ta upp det. Ja,
alla som har sett filmen vet ju att John Blake till slut blir Robin. Och där, de ser ju... Eller rätt tidigt i filmen känns som att John Blake berättar för Bruce Wayne att hans föräldrar är båda dött. Mm. Och då visste jag det,
han är en orphan, han är en riktig good guy, han tror på Batmans ideal.
Ja, självklart, han är Robin direkt. Nej, men liksom att båda hans föräldrar dött och han liksom pratar om det så.
Han är en så jävla stereotypisk så här rookie cop liksom, som
ja, men han säger det liksom
med det goda hjärtat och...
Jo, men sen det här också när han först presenterar sig som Robin, eller där vi när han ska där vid receptionen.
Ja, alltså när testamentet.
Då säger han, you can take my real name, Robin.
Mm.
Och Robin är aldrig hans riktiga namn. Robin är ju liksom en fågel. Det är ju som att Batmans riktiga namn skulle vara typ Bat.
Ja. Men alltså, man kan ju heta Robin alltså.
Jo, självklart, men du har ju...
Min bror heter Robin.
Ja, men
alltså, det känns som att de... Jag tänkte lite på det, att de skulle tagit någon av... Det finns ju några olika personer som har varit Robin. Att de skulle ta såhär, Mr. Grayson eller något sånt.
Ja, för då skulle typ fansen kanske veta, men inte alla.
Men grejen är
jag tänkte på det, för han är ju liksom, det är lite som att han är Robin, alltså Robin som karaktär, att han är den här hjälpredan.
Precis, alltså, fast utan dräkten liksom.
Ja, precis, att han är Robin, alltså han heter Robin bara för att, eller ja. För precis, här, det är inte så att han kommer bli Robin nu, för nu är
inte
han Batman ska ju, så han kommer ju bli, alltså,
Batman.
Nu får man spekulera som man vill, men att han blir nästa Batman.
Ja, exakt, så känner jag också. Det kommer inte bli, alltså han blir nya Batman. Och det, den här, hans namn Robin, det är liksom bara en blinkning till publiken egentligen.
Jo, men det skulle vara roligt om han gjorde en lite smartare blinkning, som typ Grayson eller bara...
Ja, men precis,
fast då hade det ju blivit att han ska bli Robin.
Exakt.
För nu ska han ju bli Batman.
Precis, det är därför det måste vara så. Jag håller med.
Jo, men Dick Grayson också blivit Batman, alltså.
Jo, i och för sig, han,
stora delen när Batman dog och grej. Så det är liksom, det är bara ett namn.
Ja, i och för sig.
Så länge roll vad han blir. Nu är han en... Ja.
Men jag gillade hela den grejen att liksom... Att Batman är bara en symbol. Det är liksom... Bruce Wayne är inte... Det är inte bara han som kan vara Batman, utan...
Nej. Och då kommer vi till den stora frågan. Eller hur?
Ja.
Som vi har diskuterat här. Just det här om... om det faktiskt, alltså i slutet på den här filmen då, som ja, ni, jag hoppas att ni som lyssnar har sett den här filmen.
Major spoiler. Ja,
då ser man ju alltså väldigt, väldigt, en väldigt kort liten blick, glimtning där bara när Bruce Wayne och Selina Kyle sitter där på kaféet och Alfred ser dem då efter att den här atombomben med en sprängradie på en mil har exploderat.
Avengers style.
Ja, precis.
Och fastän de åker upp i rymden då.
Nej, men jag tolkade ju 100% och de två personerna gick på bio med som att Bruce Wayne dog. Att Bruce Wayne, kött och blod, dog. Men inte Batman. Alltså att även om Batman är borta så tar ju liksom just Gordon-Levitts karaktär John Blake då över den, över hans mantel om man säger rent bokstavligt också. Men
axlar manteln.
Ja, precis. Men jag kände ju alltså jag är ju lite av en melankolisk jävel, så att jag vill ju gärna att Bruce Wayne dör här, så det kanske är därför. Men jag tolkar det som att Bruce Wayne dör. Att Christian Bales karaktär alltså dör. Och det är att den här sista scenen, för att jag tror, jag är inte säker, som jag sa innan vi spelade in den här podcasten, att i den här scenen så har inte Bruce Wayne några gråa hår. Alltså han, i filmen så får man ju se flera gånger de fokuserar på att han har blivit gråhårig, han är gammal och så vidare.
Men han är inte så gråhårig.
Ja, nej, fast man ser
det. Sen, alltså de säljer ju så här färgtoning.
Ja, man ser det klart och tydligt så här över öronen, att han har så här två gråa, alltså rätt breda streck som går rätt över så här, över öronen. Och sen när man ser den här lilla, det är precis som Inception, när man ser de två barnen på slutet, den här perfekta liksom idylliska bilden som ställer frågan, är det här dröm eller inte? Exakt så är det när Alfred sitter på det här kaféet och på exakt samma bord som han har pratat om innan. Och när man ser honom då är det som han tänker när han sitter
då
där.
Då frågar jag mig det här.
Men vänta, annars jag är inte klar. Så i alla fall, och då ser man helt perfekt. Jag tror inte Bruce Wayne har några gråa hår där. Han är, alltså, han har inga sår, ingenting, bara helt
han
perfekt.
Han sitter ju långt bort.
Han sitter inte långt bort, man får se.
Och typ det där har ju varit ett jävligt lång tid efter. För det är ju efter de har byggt jävla statyer och grejer.
Ja, precis, men i alla fall det är
strålningen jättelikt. Gjorde att hans gråa hår försvann.
Nej, men, och sen är ju grejen just, alltså logiken. Han måste, även om de snackar om autopilot och så vidare, så ska han vara en mil, om han ska överhuvudtaget ha en chans,
jo,
att överleva,
men
ska han vara en mil bort ifrån den här bomben.
Nej, men varför, först och främst som du sa, de har tagit upp autopiloten hela tiden. Det är någonting som är totalt onödigt att ta upp flera gånger i filmen, om man inte skulle peka på.
Ja, men som sagt, då kan jag ju
men
säga såhär, då är det exakt samma som Inception, att det är onödigt att ta upp och snacka om den här grejen som snurrar och att,
nej,
och
för den har ju någonting emot slutet.
Ja, men det har ju det här också.
Jo, men lyssna, men autopiloten, det är ju, är du verkligen hundra på att man ser han, alltså exakt innan?
Ja, det gör man, bara några sekunder.
Man ser honom väl så här, det är en scen inifrån och då vet man inte hur långt ut han har kommit
så här.
Och sen så är det sen så är det väl en till film, en till scen där han är långt ute och där sprängs han.
Ja, det är det jag menar.
Ja,
Då bör man inte vara
man vet ju inte hur lång tid det har gått mellan.
Nej, just det, förlåt, vi pratar ju om Christopher Nolan här. Det kan ju faktiskt ha gått, medan de klippen kan ha gått ett halvår.
Precis,
så att,
det har gått fem månader.
Nej, men alltså, de klipper ju så här. För mig är det glasklart när de klipper så här, alltså, först ser man ju honom från sidan. Man ser honom i profil och man ser hur liksom broarna och det där försvinner förbi honom liksom i bakgrunden, ut genom rutorna, om man säger. Sen så ser man ju då, bakifrån hur han åker ut förbi hela Gotham och allting och kommer ut över vattnet. Och sen går de till, alltså sen ser man ju hur han är på väg en bit ut. Sen går de ju tillbaka till en ansiktsbild eller så här från bröstet upp. Då ser man honom och han liksom, för mig är det att han släpper taget. Jag väntade mig nästan att han skulle stänga ögonen, men det gjorde han inte. Utan man ser honom bara hur han släpper taget, tolkade jag det som. Och sen så är det bara, och då ser man ju hur det försvinner liksom utanför, alltså det, man ser i hans ansikte hur han flyger fortfarande, alltså det ser man. Och sen är det bara någon sekund till och sen så ser man den där explosionen. Så att det finns inte en enda chans att han har kommit en mil därifrån.
Då har vi en andra grejen, varför skulle Alfred se Selina Kyle? Och du har försökt övertala mig.
Ja, precis, för att i många delar av filmen så pratar han om Selina Kyle. Han står bredvid Bruce Wayne när de undersöker och säger att hon skulle passa dig typ. Eller att, ja, jag vet inte, jag är osäker, men de pratar om
henne. Ja, men de snackar typ om att han snott, han vet ingenting om att de liksom
både Alfred och Lucius Fox skojar ju om att de skulle passa ihop.
Ja, men det är ju för att de liksom, Mask vigilant.
Ja, precis. Men så det är också det argumentet funkar inte heller. Men jag köper att det är en tvådelad, att man kan precis som Inception kan tolka det som att det är ett dröm, ja, eller inte. Det,
alltså,
ja, självklart. Precis.
Och min... det kändes ju självklart på förhand att det skulle bli ett slut som man kan tolka på olika
precis.
Sätt.
Precis. Och nu har jag en grej till här som talar för min tolkning, kommer jag på nu.
Men det är ju
tiden som är kvar på bomben. Tiden. Alltså den tiden som är kvar, inte ens på den tiden hinner han ju ta sig en mil ifrån bomben. Alltså som
var det så sjukt.
Alltså hur lång tid var det kvar när han lyfter? Det är typ 20 bara... sekunder eller någonting kvar.
Ja.
20 sekunder, ja. Det fattar ni då. Det är 20
plus
sekunder kvar.
Men fattar du hur snabbt hans jävla grej?
Jo, men han åkte igenom alltså en byggnad som exploderar. Fattar bara det måste sakta tiden
bara måste... en minut. Precis. Mm. Så att det finns inte en chans att han överlevde. Och just att det är en sån liten scen också, och att den är så, precis som jag sa, så idyllisk som den scenen i Inception. Att det är exakt samma solljus, exakt samma bord, och alltså både det bordet som Alfred sitter på, och så är det en Fernet Branca, exakt samma grej, och sen så exakt det bordet som han har tittat på, där de här som var väldigt lika Bruce Wayne och en annan tjej, exakt på samma platser och allting. Det är liksom som en dröm. Det är som en...
Vet ni hur det borde slutat?
Men
det borde sluta med att Jokern satt vid det där bordet. Fatta coolt det skulle vara. Ja, men utan makeup, man ser bara the scars.
Ja.
Men alltså jag hade
skådespelat i 4 år.
Ja, jag
så här, jag hade när kommer gillat... han tillbaka liksom. Det är så här trist att alltså, han
är jätte... Ja, eller hur? Är han på semester eller?
Jag hade gillat det mycket mer om man hade, när Alfred, när han sitter där och tar sitt glas, så tittar han upp och ler.
Du skulle gilla om det var svartvitt
eller
vad säger.
Ja, och ler. Nej, det var slut, eller hur?
Ja, och sen där klipper de svart. Mm. Då liksom, ja, där är mycket mer så här, yes. Överlevde han eller inte? Alltså just att man får se Bruce Wayne, det liksom förstör hela grejen.
Och också det här, men jag tänkte de har redan haft en så här inbildning med Russell Gould i fängelset. Då filas han liksom iväg
liksom. Exakt! Om de... oh, du, ja, tack för att du säger det. Nu har jag en ännu bättre.
Men det gör de inte i slutet. För om de fejdar iväg, då skulle man ju fatta direkt. Men nu.
Ja, men det är samma sak. Det här med Russell Gould. Russell Gould är död. Den saken är vi säkra på, eller hur?
Eller?
Ja. Ja, och sen så ser vi honom där. Och då kan man ju säga så här: ja, men vi såg ju honom där i fängelset. Då är ju han inte död.
Nej, men han fejdas ju ut som
ja,
en jävla...
Ja, det förstår jag väl. Men det är ju samma sak. Det är som vi gjorde. Det är visst samma sak.
Men det är Bruce Wayne som har en hallucination liksom.
Precis, ja. Och det kan ju alltså, lika vara nej, men alltså, Alfred som sitter och föreställer
nej,
sig
men, att se liksom Alfreds drömvärld. Det liksom bryter helt mot liksom filmens vad ska man säga.
Jag tror inte, hade Alfred varit en mer central figur så hade det funkat.
Ja,
med
ja
det.
Men
alltså, att man helt plötsligt får dyka in i hur han föreställer sig saker liksom, det går inte det.
Men
i
Russell Gould gör det just... också så tydligt att de fejdar ut liksom, han försvinner liksom sakta i luften. Det gör de inte i slutet. Då är de liksom, de är där. Russell Gould är liksom, han är i luften. Man bara...
Och sen så ska det också sägas att Christopher Nolan är en regissör som förklarar väldigt tydligt grejer.
Fast det är han ju inte, det är det som är grejen. Han är ju en jävla cop-outare, är han ju. Både i Inception och här. Han kan ju inte bestämma sig.
Han
suger
ju
fan.
Han spelar ju publiken alltså, direkt
sätt,
i...
Sätt, ja, men sättet som han visar grejer i filmen och för storyn framåt, det är väldigt tydligt. Alltså, ja. han
är ju en street action-regissör.
Liksom. Ja, och vad ska man säga, berättarsätt är att karaktärerna förklarar rätt tydligt för publiken vad det är som händer. Ja. Och det kan man tycka vad man vill om. Men det, alltså, jag tror inte, jag tror att det var så att det var Christian Bale och Selina Kyle som satt där. De hade gått till det här fiket och vi fick se det. Och jag tycker att det var dåligt av Christopher Nolan, för att det är precis som Patrick säger, så satt man och hoppades på att det skulle brytas när man såg
Alfred han tittar upp. Det hade varit mer ett Inception-slut. Man vet liksom inte om den här grejen snurrar eller om den ramlar eller inte. Man vet inte om Alfred ser honom eller inte.
Nej.
Eller?
Nej, och det hade
men det, ja, men det, Inception är det ändå så. I Inception det blir ändå rätt likt, alltså om man bortser från den här snurrande grejen. Det här med att han ser barnen och det, och att det är exakt samma solljus och samma trädgård, och han kommer in på exakt samma ställe och så vidare och så vidare. Det är det att allting stämmer så väl. Just den här, det är den idyllen liksom. Och det är väldigt intressant. Jag trodde, när jag kom ut från biografen, då trodde jag att jag var i majoritet alltså. När jag kände att Bruce Wayne är död 100% glasklart. Och sen inser jag att jag är i minoritet. Och det är ju väldigt intressant.
För på min, där jag gick Det var väl, den tog väl kanske in så här 600-700 personer,
ja,
någonting.
Men det är ju amerikaner, det är amerikanare. De lär ju tro 100% att han lever. För de vill ju inte, alltså det är ju, det är en väldig skillnad. Just hur, alltså jag tror jag, svenskar är nog mer melankoliska eller sådär,
I Kalmar vill man bara att alla ska dö.
Precis, exakt, exakt. Nej, men jag tycker det blir så himla mycket bättre.
De vill bara rätta över mig
där. Ja, precis, men det är det enda
på visningen där jag var. Så var det verkligen så här att där det betyder att han levde.
Okej. Okay. Mm. Ja, det är jätteintressant, och, tycker jag. Jag tycker nu, innan jag gick ut från biografen, då tyckte jag att det var glasklart att han att Bruce Wayne dog, men nu så är det mer att det är ganska jämna kort, tycker jag. Alltså att man kan argumentera väldigt starkt för båda ståndpunkterna, precis som Inception. Mm. Det finns långa uppsatser om att Inception är en dröm, och det finns långa uppsatser om att det inte är det.
Långa uppsatser, fucking people, get the fucking life.
Exakt, gå ut i solen för i helvete.
Skriva 5 sidor uppsats nu, teknisk högskola.
Och på tal om att gå ut i solen, in time they will meet you in the sun. Alltså Man of Steel teasern, alltså som visades, inte hos mig dock, men hos dig, Rasmus.
Nej, ja, jag såg ju Batman i IMAX, vilket för övrigt var sjukt coolt. Och där visades också Man of Steel teasern, och den var ju så jävla bra.
Fy fan vad bra den är. Vi pratade om Man of Steel och det är precis vad vi ville ha, är det ju man får se den här.
Herregud, alltså jag kände verkligen att så här, Zack Snyder vet vad fan han ska.
Exakt,
nu, alltså.
Exakt.
Han är helt rätt ute.
Och Christopher Nolan som producent, alltså som liksom en stabil pelare som hjälper honom. Det kan ju bli hur bra som helst.
Men det var typ också såhär, jag exakt hade förväntat mig att det skulle se ut.
Jag trodde att det skulle vara, det var inte som jag förväntade mig. Det var mer Tree of Life än jag förväntade mig.
Men efter såhär set photos och såhär, de har såhär snackat om vad de fick se på.
Alltså såhär en fjäril som sitter på en gunga och såhär, när han är ute på båten.
Ja, men det känns väldigt Superman.
Det känns väldigt icke-Superman. Ja,
men det är väldigt vackert. Och såhär, estetiken kändes väldigt såhär hård.
Precis.
Och realistisk, så som jag vill ha den. Och jag tänkte på det att det, så här, sättet de hade fotat filmen verkar vara lite som Another Earth eller någonting.
Ja,
sånt,
precis. Liksom. Så är det. Väldigt grainy, digitalt så här. Ja.
Men gillade det.
Jag gillar det verkligen. Och sen finns det ju 2 versioner av trailern ut. En med Kevin Costner, alltså som spelar Jonathan Kent då, som är hans styv, som är Superman styvfarsa eller vad man ska kalla. Som finns med, så det finns en med hans voiceover, och sen finns det en med Russell Crowe's voiceover. Jag tycker den med Russell,
säger de exakt samma sak?
Nej, det gör de inte. Det är 2 helt olika grejer de pratar om.
Alltså men det är teasern lika lång?
Exakt lika lång, det är bara att rösten är annorlunda och det de säger. Så att det är ingen skillnad på bilderna som visas, utan bara rösten och det de pratar om.
Okej, okay, jag har inte ens tänkt på att det var...
Det är bara in på, de båda finns ju på YouTube, så det är bara att söka upp dem. Så, men det, jag tycker det med Russell Crowe är bättre. Ja. Men de är... Mm. Den är fantastisk, en av de bästa trailersna eller teasers på länge. Man får inte veta så mycket, man får inte se så mycket. Det är underbart.
Och det är
och därför kan vi hålla oss borta från alla fullängdstrailers som kommer komma, för aldrig. Det är tillräckligt.
Jag känner ju direkt att jag kommer klara det verkligen.
Som är Prometheus.
Viktor, gör så här. Se första 45 sekunderna, då brukar de inte avslöja så mycket.
Men,
sen så skiter du resten av trailern. Gör
om man bara ska
Rasmus,
snabbt...
du tror mer om mig än... Alltså, det är smickrande, men tyvärr. Jag kommer bara se den 10 gånger om direkt.
Om man snabbt ska gå tillbaka till The Dark Knight Rises snabbt. Och för folk som undrar vad Jokern sysslade med. Man får liksom inte se han dö i The Dark Knight eller om man blir inlåst någonstans. Men de har ju inte kunnat göra någonting med Jokern på grund av att han är ju obviously död. Men han som skrev han som skrev bokförlagen på filmen nu.
Mm.
Han valde ju att skriva med Jokern. När de släpper ut alla fångar från Blackgate Prison där, när alla springer ut med varsitt vapen.
Mm.
Hur alla dörrar öppnas förutom Jokerns, och Jokern så står och kollar hur alla springer ut.
Ja, sitter kvar, de vågar inte släppa ut honom.
Nej, så han bara sätter sig ner typ ledsen på sin säng, säger Joker. Ja.
Men det är ju en, det var ju Slash-film skrev jag om det där. Ja. Och det är ju en mans vision över hur det gick. Så det spelar ju ingen roll.
Nej, men det är en kul, det är en kul liksom blinkning.
Ja, det är kul.
Det är en kul grej som aldrig skulle kunna gå och göra i filmen.
Nej, precis.
Men
Ja, vet
det,
du
det hade varit kul om Heath Ledger hade levt, så hade det varit kul om han var med på ett hörn med
Ja,
Jokern.
då hade
Ja,
jag
han skulle
garanterat
ha
varit
haft.
det, men...
För i Nightfall, då handlar det om att Bane, han släpper inte bara ut alla fångar, han släpper ut liksom varje skurk från Arkham, så att Batman, för att komma till Bane, måste han gå igenom ett kapitel mot Jokern, ett mot The Riddler, ett mot Two-Face, ett mot liksom Scarecrow, fattar ni?
Gud, det låter så himla jobbigt att läsa. Så här, okej, nu tar vi nästa. Okej, nu tar vi nästa.
Vet du det?
Låter som ett spel med en sista boss.
Ja.
Men alltså lite
Vet du det?
sammanfattning, eller lite allt som allt här. Vad säger vi om The Dark Knight Rises?
Ja, alltså jag tycker att
Svag, svag
det.
fyra.
Jag tycker att det är ett väldigt, även om den har sina brister, den största bristen är väl kanske att det är lite för många karaktärer och man lyckas inte
Ja.
klippa bra emellan dem. Alltså det är många gånger som jag tycker att det känns som att, alltså, karaktärer bara är borta i typ så här 25 minuter. Och så liksom, och så bekastar man sig med, och så bara, just det, den där karaktären är med. Alltså till och med Bruce Wayne, han är i fängelset. Så är man borta i nästan 20 minuter och så hamnar man tillbaka där och så bara, just det, Bruce Wayne är med i den här filmen också.
Precis.
Och det blir lite jobbigt. Och sen typ Bane i slutet där, jag tycker han får en sån dålig död. Om man nu dör, det vet man inte.
Nej.
Men alltså, annars tycker jag att det är ett väldigt, väldigt fint, värdigt avslut på Christopher Nolans saga. Och jag blev mycket glad av att liksom se alla de här grejerna som det hade ryktats om och som man hade så här spänd förväntan inför. Att typ att Marion Cotillard skulle vara Talia och
Ja.
Bane skulle bryta Batmans rygg, att man skulle få en cameo av Scarecrow och allt sånt där. Att John Blake var någon sorts arvtagare till Batman och sådär.
Precis.
Jag tycker det var kul att alla de där önskningarna uppfylldes. Och så jag blev faktiskt väldigt nöjd med filmen. Jag tycker det var väldigt bra avslut. Jag gillar att den hänger ihop så mycket med storyn i Batman Begins, som jag tycker är den bästa filmen.
Och där
Så.
håller jag med och tycker att, jag vet inte, jag säger väl att The Dark Knight Rises ligger någonstans mellan 3 av 5 och 4 av 5 för mig. Det kanske är 3 av 5, jag vet inte riktigt. Jag är fortfarande kluven. Jag måste sova ännu mer på det här än vad jag redan gjort. Men jag tycker att det är en ojämn film, och det jag inte gillar med filmen gillar jag väl, alltså det drar ner väldigt mycket, och det jag gillar, alltså drar upp väldigt mycket. Som sagt, den topparna är höga och lows är väldigt low. Så jag vet inte riktigt, jag är som sagt kluven.
Mixed emotions.
Jag har mixed emotions verkligen. Det känns, ibland kändes det, jag kunde inte riktigt ta till mig filmen riktigt. Jag måste se den en gång till, känner jag verkligen. Jag måste se den en gång till. Så
Ja, jag funderar faktiskt på att se den här i New York
gör
en gång
det,
till.
gör det. Det är det jag rekommenderar.
En gång till på IMAX.
Ja. Nej, men
Ja,
jag
den
ska
har jag tänkt
garanterat se
göra.
den en gång till i alla fall. Jag måste göra det så jag kan räta ut det här. Men ja, för mycket karaktärer som du säger, överambitiös film. Men den är ju bra ändå, alltså det är ju, vi sitter ju, det är ju nitpicks ändå, man sitter ju här och
Jo, precis.
ja, så att det är ju, det är bra film. Jag rekommenderar att se The Dark Knight Rises. Absolut. Stark rekommendation.
Och jag håller med det.
Jag har redan sagt mitt
Det
betyg.
Viktor sa. Förutom att jag har en gedigen fyra på den. Jag tycker den
Okej.
var väl utfört av Christopher Nolan, som sluter en cirkel till kanske den bästa superhjältetrilogin som gjorts.
Ja, har det gjorts någon bättre superhjältetrilogi? Det tror jag inte.
Har det gjorts en superhjältetrilogi innan?
De så
Ja, men
gamla
vad fan,
Superman-filmerna är
okej
med.
då, okej då, okej då. Jag ändrar mig till de bästa superhjältefilmerna som gjorts.
Nej, det där håller
Bästa
inte jag med.
superhjältesagan som gjorts.
Ja, kanske, jag vet inte. Jag tycker att det överlägset finns inga bättre superhjältefilmer än de här. Jag menar, Marvel kan gå och lägga sig. Det är inte i närheten.
Amazing
Ja, då.
Spiderman.
Sen får man fråga också hur mycket
Ja,
superhjälte det är.
Amazing Spider-Man och The Dark Knight Rises, de ligger
The
ungefär
Amazing
på
Spiderman
samma.
är en bättre film, säger jag.
Ja, den är mer kompakt, den liksom...
Mer tight och...
Ja, den är mycket bättre.
Ja.
Nej, struntprat.
Jag tror, jag som sagt, jag är osäker fortfarande. Jag ska se den en gång till, jag återkommer.
Om ingen har något mer att tillägga så kanske vi ska ta avrunda det här.
Men jag tycker vi kan säga åt våra lyssnare att skriva vad ni tror om slutet.
Ja,
Och
jättegärna
vad...
hur ni tolkade slutet, ja.
Så hörs vi om det.
Ja.
Ja, hoppet vi kör.
50 avsnitt till nu.
Ja.
Tack.